Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Den traditionella sjukvården är fortfarande biomedicinskt och farmakologiskt inriktad här i Sverige. Men det sker en utveckling. Det är både Lasse Mattilas och Hans Lindqvist gärningar ett bevis på. Lasse utbildar socionom med olika vidareutbildningar och mycket arbetslivserfarenhet. Han jobbar med psykisk ohälsa och förmedlar hur vi kan förstå och bemöta människor på ett mer ändamålsenligt sätt än vi gör idag. Han är även initiativtagare till FAP, Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, som arbetar för att förbättra folkhälsan i Sverige. Hans och sin sida har valt att jobba vidare som psykolog trots eller tack vare sin ålder. Hans drivkraft är att få människor att komma i kontakt med sina känslor och inse att kroppen bär på alla våra känslor och minnen. Han uttrycker ofta, det knoppen inte minns gör kroppen. Det är även min förhoppning att de humana metoder som jag nämner i avsnittet, som homeopati, frekvensterapi, bioresonans och ayurveda, blir mer kända och tillgängliga för allmänheten inom en nära framtid. Läkemedelsindustrins starka fäste i Sverige är kanske en orsak till att vi i vårt land är väldigt selektiva när det gäller att rekommendera metoder andra än de etablerade, trots att det finns evidens. Jag är dock övertygad om att förändringar är på gång som leder till alla människors rätt att välja det som gynnar dem bäst. Både Lasse och Hans är män som jag uppfattar fullföljer sina livsuppgifter. De gör det de älskar för att människor ska må bättre. Både Lasse och Hans hade upplevelser under sin uppväxt som bidragit till det de brinner för idag. Jag är så tacksam för Lasses och Hans arbete och det gör att jag känner mig hoppfull inför framtiden. Så välkommen till Samtal med Liv. Mitt namn är Ann-Kristin Magnusson. Välkomna Lasse och Hans.
Tack.
Jag är jätteglad att ni är här idag. Många människor känner ju sig uppgivna idag. Särskilt när någon nära anhörig, partner eller barn blir deprimerad eller får ADHD-diagnos, anorexi eller något liknande. Och syftet med det här avsnittet är att visa att det ändå händer mycket. Det finns krafter som jobbar för förändringar. Så jag vill förmedla ett hopp och lyfta fram er två som jag verkligen ser som eldsjälar. Och som jobbar för förändringar på detta sätt. Du Lasse, du vill ju skapa förändringar i synen på lidande. Och du jobbar väldigt mycket med det. Så det ska vi prata lite om. Och du Hans, du jobbar med en metod som jag verkligen hoppas kan få en spridning allt mer. Och även om ni varit gäster i min podd tidigare så vill jag gärna att ni berättar lite om er själva. Och vad ni framförallt brinner för. Så kanske du kan börja Lasse.
Lasse Mattila heter det. Jag är utbildad socionom och handledare i psykosocialt arbete. Har min yrkesbakgrund från tidernas begynnelse inom elitidrotten. Jag har spelat fotboll professionellt i 15 års tid. Men som socionom så har jag min yrkesbakgrund inom socialtjänsten. Och sen har jag jobbat inom skolans värld ett antal år och varit tillbaka inom socialtjänsten. Som arbetsledare i ett kommunalt samarbete mellan socialtjänst, skola, kultur och fritid. Sen har jag jobbat i 9 år som enhetschef och handledare inom området för förstärkt jour- och familjehemsvård. Alltså barn och unga som varit omhändertagna till samhällets vård.
Ja.
Sen idag jobbar jag bland annat som nationell utbildare om skyddade personuppgifter. Där utbildar statliga, regionala, kommunala myndigheter i hanteringen av skyddade personuppgifter. Men sen också just det som du inledde med där, att jobba mycket med det som vi kallar för psykisk ohälsa. Och framförallt hur vi kan förstå det och också bemöta det på ett kanske mer ändamålsenligt sätt än det som görs idag mångt
och
mycket.
Och det är klart, du har ju mycket erfarenhet, hör jag, från tidigare som du har nytta av nu i det du verkligen brinner för, som jag ser det.
Ja, men jag tror att de både livs- och yrkeserfarenheterna som jag har förvärvat, de har ju någonstans kanske förberett mig för det, den uppgift som jag anser mig ha här. Så.
Vad är det för uppgift, tycker du nu, som är det viktigaste?
Nej, men som det känns nu, det är detta att försöka förändra synen på kanske människan men också människans lidande. Jag tycker att de idag dominerande biomedicinska och väldigt farmakologiskt inriktade perspektiven är ju bevisligen också otillräckliga och kanske rent av kontraproduktiva, så att vi behöver ha andra sätt att förstå och bemöta människors problem med, och de perspektiven finns ju såklart också, så att det handlar nog att förändra samhället när det är de frågorna.
Ja, nej, men det här är ju en orsak till att jag verkligen vill prata med dig idag. Det händer ju väldigt mycket, känner jag nu, som utifrån de artiklar som du skrivit tillsammans med FAP, som är en förening, och du kan ju berätta lite om den.
Kanske. Ja, precis. Jag tog initiativ här för några år sedan till en förening som nu har kommit att bära namnet FAP, alltså Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, som är egentligen en växande organisation med yrkesverksamma människor med egen upplevd erfarenhet och anhöriga, som också jobbar i som jag nämnde förut, att försöka erbjuda en tvärvetenskaplig kunskapsbas i de här frågorna för att lyfta olika perspektiv, att förstå och bemöta psykiskt lidande på. Så att, ja, men sen nämnde jag artiklar och sånt, så att jag samarbetar med andra också, även utan FAP i det, och ibland blir bjuden till att vara med och skriva, så att det är fint.
Ja, jag tycker ni gör ett fantastiskt arbete, och jag vill att vi ska prata lite mer om det. Men du, Hans, då? Kan du berätta lite grann vad du gör?
Ja, det är första gången jag träffar dig, Lasse, och det är spännande vad det här samtalet ska leda till, tycker jag. Jag tycker det är jätteroligt att du, Ann-Kristin, bjöd in oss tillsammans på det här sättet. För jag har läst om din förening och det ni gör, och jag är helt och hållet med på den linjen. Jag är ju psykolog och ja, jag är faktiskt 75 år idag. Jag kan fortfarande sluta att jobba, därför det är så engagerande. Jag jobbar inte med förändring så mycket i samhället, utan jag försöker hjälpa människor att förändra sig själva och att det finns möjligheter. Och ofta också på ett annat sätt än den etablerade sjukvården anvisar. Jag kan säga att jag det hela mitt professionella liv, och jag har jobbat inom skolan som du. Började som skolpsykolog, sen har jag jobbat med företagshälsovård, och sen har jag jobbat inom primärvården i 20-25 år. Och jag har alltid varit intresserad av psykosomatik. Och redan när jag var ung, så på den tiden på 70-talet, så var man ju väldigt radikal och tillägnade sig marxistisk litteratur. Och jag glömmer aldrig när jag läste en marxistisk filosof som skulle beskriva vad det mentala var. Det mentala livet. Ja, det var högsta formen av materia. Och det där upprörde mig redan från början, för vad då materia? Ja, det är sånt man kan mäta. Men känslor och tankar, de kan man väl inte mäta? Finns inte de då? Det är som man med den här materialistiska, renodlade, rationella, materialistiska synsätt, man exkluderar halva människan. För mig har det alltid varit självklart att psykosoma inte är olika. Det är olika aspekter av oss människor, men det är inte tudelat som ju traditionen har gett. Och hela sjukvården är ju ett utmärkt exempel för att man har tudelat. Man jobbar ju på organnivå, väldigt lite med hela människan. Och inom psykiatrin och inom det psykiska ohälsan så är det ju än mer förödande om man bara jobbar på organnivå. Eller som du säger, Lasse, på biokemisk nivå. Ja, biokemi, det är alltid grunden och alltid pågående, men det är ju inte den enda nivån. En känsla i biokemi. Jag menar, om jag är väldigt arg och då säger vi, då har vi väldigt mycket adrenalin. Vi säger ju inte, nu har jag mycket adrenalin i mig. Utan känslan är någonting annat, den uttrycker någonting. Mm. Och den har också en viktig funktion. Det som är lite speciella det jag har lärt mig, det är att jag jobbar inte bara med knoppen, det vill säga vårt medvetande. Jag jobbar med kroppen också. För vi lever i ett samhälle som har överskattat det rationella, knoppen, det vill säga medvetande, det kognitiva. Men vi glömmer bort kroppen. Det finns ju nu en nästan inom psykotraumatologin, för jag har jobbat med trauma det senaste. Bessel van der Kolk har ju så tydligt visat det i sin senaste bok, Kroppen håller räkningen. Så det är det unika med mitt sätt. Tyvärr säger jag unik, för det borde inte vara unikt. Jag litar minst lika mycket på det som händer i kroppen och att man kan processa det som en informationskälla lika väl som vårt medvetande. Och eftersom känslorna sitter i kroppen så skulle jag vilja säga grunden för psykisk ohälsa, det här är kontra väldigt mycket, det är blockerade känslor, depression, ångest. Det handlar ofta om blockerade känslor och de är ofta somatiserade och uttrycker sig på kroppslig nivå. Så behandlar vi det som om det är kroppsligt utan det är kopplat till det psykiska.
Hur kallar du metoden som du använder?
Den här heter sensomotorisk psykoterapi, men jag vill inte påstå att det är den enda. Det finns många sätt, andra metoder som också involverar kroppen i terapirummet. Men det är en metod som jag har lärt mig och naturligtvis lärt mig mycket annat. Jag har lärt mig mycket av den kognitiva terapin men också den psykodynamiska. Och de är inte motsägelsefulla, men jag skulle säga att ska man jobba med traumatisering, då kan man inte bara jobba med KBT och psykodynamiskt, det vill säga med huvudet.
Du har ju berättat om detta i tidigare avsnitt här i min podd, så lyssna gärna på det så får ni mer information om Hans kall, kan jag väl säga.
Jag skulle också vilja säga något som jag tycker i det här sammanhanget, eftersom du nämnde den biokemiska nivån. Jag har hittat en annan nivå och det är via den metoden och via internationell kunskap. Jag jobbar med ett dysreglerat nervsystem. Och det bottnar ju naturligtvis också i fysiologi, i biokemi. Med biokemi så landar man nästan alltid i mediciner. För mediciner är biokemi som behandling.
Ja.
Men när man jobbar med ett dysreglerat nervsystem, då kan man jobba med psykologiska behandlingsmetoder. Och det kräver inte nödvändigtvis mediciner. Så det finns alternativa sätt att förstå psykisk ohälsa än bara biokemi.
Verkligen.
Jag tänker då på hur Socialstyrelsen, hur de beskriver en depression. Och där har ju du, Lasse, och FAP verkligen försökt lyfta fram den studie som kom i somras, var det inte då?
Ja, förra sommaren så var det är ju inget nytt i den studien egentligen. Det var, jag förstår att du syftar på en brittisk studie som hade gått igenom liksom all den forskning som finns om det med serotonin som möjlig orsak till depressioner. Och det är ju egentligen en teori eller en hypotes som aldrig haft något vetenskapligt stöd. Så att de slutsatserna som den studien kom fram till, det var inget nytt på något sätt, utan det har man ju vetat årtionden. Sen att den myten om kemisk obalans som orsak till psykiskt lidande har fått så starkt fäste, det har ju andra orsaker än liksom vetenskapliga, utan det är också hur man har sålt in den bland allmänheten, bland yrkesverksamma, till att det har kommit att i många år dominera. Och det hör man ju fortfarande än idag. Få vittnesmål från människor som har varit och sökt vård för olika problem och fått en förklaring till sig att man mår dåligt för att det är en brist på serotonin i hjärnan som man då ska återställa med antidepressiva läkemedel.
Mm. Men var det inte så att det var väldigt svårt att få ut eller den artikeln, alltså i media? Eller kommer jag ihåg fel nu?
Nej, just när det är den brittiska studien så jag kontaktade ju egentligen alla våra stora och många av våra mindre medier också för att uppmärksamma dem om det. Och till skillnad från internationellt där det här fick ett väldigt stort genomslag och kablades upp i stora medier och den här artikeln blev på väldigt kort tid bland de 400 mest delade vetenskapliga artiklarna någonsin. Och då pratade jag om över 21 miljoner artiklar. Så i Sverige hade det varit helt tyst om det. Och ingen, det var väldigt få som överhuvudtaget bemödade sig att återkoppla till mig när jag lyfter upp det.
De som, ja, jag har specialiserat mig på det senaste, på komplex traumatisering. Och det är en diagnos som nyligen har kommit. Och är i de etablerade diagnossystemen som har accepterats. Men problemen har ju naturligtvis funnits länge. De patienter och klienter som kommer till mig, de har lång erfarenhet av så kallade evidensbaserade metoder. Och jag säger så kallade därför att vi vet att till exempel när det gäller depression så är det kanske hälften som inte får hjälp av de här evidensbaserade metoderna. Då inkluderar jag både medicin och vanligtvis KBT som man alltid tar upp. Det är ju bra med de 50% som blir hjälpta, men resten då? De som kommer till mig har inte blivit hjälpta av den evidensbaserade vården. Och det om något visar ju att det räcker inte med det så kallade vetenskap. För mig är vetenskap som bara hjälper en hälften, det är ingen speciellt bra vetenskap. För det är något som fattas och något som behöver tänkas annorlunda.
Mm. Jag tänker just på det här, den här tystnaden som Lasse upplevde när den här artikeln kom ut. Ja. Du hade en bra beskrivning på det när vi pratade i bilen hit.
Jag vet inte vilket du tänker på. Det är så mycket som väller upp med. Men det märker jag också. Mina tankegångar, det möts med tystnad. Men när jag rör mig ute, det är intressant att höra om du säger att artikeln hade sånt internationellt genomslag. Det har det sättet jag arbetar och tänker på har också en helt annan internationell basis. Och Sverige, jag ser det jämfört med de nordiska länderna, Norge, Finland, Danmark, har etablerat mycket bredare synsätt på psykisk ohälsa och tillåter flera olika metoder än vi gör i Sverige. Så men, jag är inte förvånad.
Men Lasse, vad tror du det beror på att Sverige är på det här sättet?
Alltså jag tror det finns säkert många olika orsaker, men vi har en ganska stark medicinsk tradition. Alltså vi har en Kungliga vetenskapliga akademin som delar ut Nobelpriset som tidigare delats ut till de som kommer på lobotomin eller även SSRI, antidepressiva. Läkemedelsindustrin har ju också en bas i Sverige. Så jag tror det finns många olika, men jag har ju såklart funderat mycket på vad är det för liksom mekanismer bakom det här motståndet som jag upplever framförallt i Sverige, vilket inte alls upplever i samma utsträckning internationellt. Vilka tjänar på dem idag? Bevisligen ohållbara perspektiven, och det är klart att det ofta är dysfunktionella system på olika sätt, och jag tror det finns många svar på den frågan.
Jo, det är klart, det gör det. Vad säger du, Hans?
Ja, det är intressant. Vi har ju något som heter life science-komplexet i Sverige, och det har en jättestor tyngd, även mycket starkt politiskt stöd, därför att life science, det inkluderar läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Och redan där har ju jag då som psykolog reagerat. Jaha, life, det är livet, är alltså biokemi, punkt slut, och teknik. Jag jobbar med livet också. Det ingår inte i life science-komplexet. Men jag tror life science står för 7% av våra exportintäkter. Så det rent ekonomiskt är det. Och vi har ju en väldigt framgångsrik medicinsk vetenskap när det gäller det somatiska området. Och det är vi ju väldigt stolta med all rätt över. Själv fick jag ju faktiskt prostatacancer här för ett år sedan och är jättelycklig och glad att jag fick så bra medicinsk hjälp.
Mm.
Så det kan vi vara stolta över. Men när vi kommer in på det psykiatriska området och man bara så, tänker somatik, då hamnar vi på biomedicin. Då blir det fel, skulle jag vilja säga.
Nej, men jag håller fullständigt med dig. Alltså.
Det är den tyngden i life science-komplexet i Sverige.
Nej, men jag tänker många saker när jag lyssnar, men jag tänker en sak är också den uppenbara skillnaden mellan somatik och psykiatri. Alltså psykiatri har ju kämpat länge för att bli liksom erkänd som en medicinsk disciplin. Och det finns ju liksom inte någon vetenskaplig grund för de resonemangen. Om vi pratar om bara de psykiatriska diagnoserna, alltså diagnosmanualen, det är ju inget vetenskapligt dokument. Utan hur man har kommit fram till de diagnoserna som finns i det här DSM som det nu heter. Den som amerikanska psykiaterföreningen har tagit fram. De diagnoserna som finns där, alltså de har man röstat om vilka som ska vara där. Precis. Och vilka kriterier som ska gälla. Precis. Och vi ser också för varje upplaga av de här manualerna som kommer ut så blir det bara fler och fler diagnoser. Alltså fler och fler sätt att avvika från normen på, fler och fler sätt att vara psykiskt sjuk. Så att Det finns inte riktigt den vetenskapliga grunden inom psykiatrin som det finns i större utsträckning inom somatiken.
Ja, och det jag då utifrån det perspektivet, de som jag har specialiserat mig på kommer oftast med helt andra diagnoser. Alltså det började redan på 80-talet när jag jobbade med kronisk smärta. Och jag förstod att det här innehåller mer psykologi än man kanske hade förstått. Fibromyalgi. Och ju mer jag jobbar med smärta så kommer jag till slut in på trauma. Och på den vägen har jag skolat mig och gjort erfarenheter med patienter. Det här med traumatisering som vi inte har... Vi uppmärksammar inte det i svensk sjukvård. För det är precis samma symptom som de som ingår i mängder av diagnoserna. Svår depression. Jag har många som har svår depression. Utmattning. Man har kört slut på sig. Panikångest såklart, de här vanliga. Men även inom psykiatrin. ADHD. Mängder av de som är traumatiserade har också ADHD. Och de har diagnosen, de har fått den. Bipolaritet. Jag har jobbat med flera bipolära på det här sättet. Vilket man inte ska göra enligt manualerna. Jag tänker på en man som kom till mig med en alldeles välbehandlad bipolaritet typ 1, det vill säga den svåraste formen. Inom psykiatrin var den välbehandlad. Han har aldrig fått bearbeta sin depression.
Nej.
Aldrig. Och den fanns under här och det kunde vi göra i behandlingen.
Mm.
Och till och med autister har jag. Och det här visar ju precis det du säger, Lasse, för alla diagnoser bygger med x antal symptom. Som blir kanske tätsyndrom och som man har röstat fram. Men de här symptomen, de finns inom mängder av olika. Så jag märker i komplex traumatisering så finns alla de här diagnoserna representerade. Mm. Men det har inte sjukvården uppmärksammat. Att det finns en orsak, en historia och ett annat sätt att förstå.
Mm. Och det är egentligen anmärkningsvärt att vi bortser från, som du säger, svåra livserfarenhet till trauman på det sättet.
Absolut.
Som vi gör med tanke på deras påverkan på vår hälsa egentligen genom livet. Och det finns ju många studier, den kanske är mest kända från mitten på 90-talet redan, den amerikanska folkhälsomyndigheten tillsammans med en privat vårdkedja genomförde den då den största studien, så kallad för ACEs, alltså Adverse Childhood Experiences studien, där man alltså, där i studien ingick över 17 000 personer, där man hade frågat dem om just olika typer av potentiellt traumatiserade händelser.
Ja, just det.
Det kunde handla om försummelse, det kunde handla om olika svårigheter i hushållet med missbruk eller beroendeproblematik, våld, övergrepp och så vidare. Och så vidare. Man konstaterade var bland annat just hur vanligt förekommande det var.
En normal population, ja.
Det var 17% som hade upplevt minst 4 av den typen av trauma som man tog upp i den här studien.
Ja.
Och var tredje hade, eller kanske var ännu fler som hade upplevt minst en. Och man hittade också den här dos-respons-sambanden, att ju högre grad man var exponerad för de här svåra livserfarenheterna, desto sämre utfall hade man, både när det är fysisk hälsa men också psykisk hälsa.
Och man blev bevisligen i vuxen ålder, om man inte har fått bearbeta detta, blev man alltså sjuk, både somatiskt men också psykiskt, precis som du säger.
Och där sa de också att trauma var kopplat till 7 av de 10 mest dödliga, alltså de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. Från hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och så vidare.
Jag använder just ACE. På alla, jag testar patient för grad av traumatisering. Jag använder alltid ACE som intervju för att de får beskriva hur deras uppväxt har varit. Med tanke på sådana här vitala villkor att växa upp i under trygghet. I Bern på en internationell konferens om trauma, så stötte jag på en föreläsare, en tysk läkare som jobbade på ett institut för psykosomatisk medicin. Intressant det, så där tänker man ju i Tyskland, man tänker brett. De hade forskat på ADHD och de jobbade också med begreppet anknytning, trygg anknytning. Av 100 ADHD-barn hade ingen en trygg anknytning. Idag påstår man att det är genetiskt bestämt, men det är som om vårt sätt att samspela med barn inte skulle ha betydelse. Vi vet ju att det har det. Det statistiska sambandet är så tydligt. Va? Så de flesta som jag träffar, de har cirka minst 4 av de här utsatthetstyperna.
Jag tänker på den artikel som kom här någon vecka sedan. Det här som du hade varit med och skrivit då, att allt för många barn får ADHD-mediciner för lättvindigt. Då kommer jag att tänka på den nu.
Mm. Egentligen, nu är rubriken vald av tidningen. Egentligen handlar det, var ju, hela artikeln var sprungen som det är flera författare tillsammans med mig. Men den är egentligen sprungen också utifrån de här nationella, nya nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen. Just när det gäller vård och stöd vid ADHD och autism. Vi inte kan se liksom vila på vetenskaplig grund i den bemärkelsen. Mm. Att den grundsynen som man förmedlar genom de här nationella riktlinjerna har ju inte det starkaste vetenskapliga stödet bland olika perspektiv.
Jag sitter och tänker på den kvinna som jag haft kontakt med. En äldre kvinna som på äldre dag fick autismdiagnos. Och som egentligen aldrig har känt igen sig i den. Hon uttrycker så här, jag försöker tränga mig in i diagnosen. Som att diagnosen måste hon göra våld på sig själv. För det stämmer inte riktigt. Och då ser jag ju att här finns ju en så påtaglig traumatisering också. Och jag säger inte att det inte är autism och inte ADHD. Men jag säger i många som har de här diagnoserna så finns det också traumatisering. Som man kan behandla på ett helt annat sätt än med mediciner. Det är det jag vill understryka.
Men jag har så här på gamla där börjat fundera, liksom, vad är ADHD? Ja. Vad är liksom depression? Alltså just det här medikaliserade språket. Att det vi där betraktar som sagt som psykiska sjukdomar, störning eller dysfunktion, egentligen handlar det om fullt funktionella reaktioner på svåra livsomständigheter. Så jag har märkt att jag har börjat känna mig mer och mer obekväm med det medikaliserade språket och att vi benämner det som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller det här diagnostiska språket överlag. För den har ju effekter också såklart på människor och deras syn på sig själva.
Ja, men precis som du säger där.
Ja, man säger att man är sin diagnos, man är ADHD och det är diagnosen som gör att jag är så här. Det är som om jag och min vilja inte...
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Det finns med i det här. Va? Jag är alltså inte emot mediciner i absoluta mening, för de har sin plats. Men det ensidiga användandet av det är det som är problemet. Ja. Jag tänker på två stycken klienter som jag har som beskriver hur avstängda känslomässigt de har varit. Och då har de ätit, som det heter. Vi äter nämligen mediciner. Vi tar inte mediciner i vårt land. Det är märkligt också upplevt. Det är inget livsmedel egentligen. Men i vart fall, de beskriver... Nu förstår de när de har börjat i kontakt genom det sätt jag jobbar med sina känslor, hur avstängda de har varit. Och att medicinen har också bidragit till avstängningen. Medicinen dämpar symptom, men man läker ingenting på djupet av mediciner. Det är också en villfarelse, vill jag påstå. Man läker via mediciner depression. Det stämmer inte med min erfarenhet.
Men då tänker jag att vi skulle komma in lite grann på, vad ska jag säga, alternativ då till psykofarmaka. Alltså det som erbjuds utanför sjukvården här i Sverige. Och ni som har lyssnat på mig här i podden, ni vet ju att jag brinner för olika metoder. Och när ni pratar nu, Hasse och Lasse, så tänker jag på de människor som jag har träffat sen jag startade den här podden. Bland annat så tänker jag på en homeopat i Österbotten i mina gamla hemtrakter, Maria Wester, som trots mycket motstånd av kanske myndigheterna ändå jobbar med homeopatin på det sätt som hon gör och även med bioresonans. Och till saken hör att hon, alltså i Finland kan man behandla även barn med homeopati. I Sverige, du får inte behandla barn under 8 år. Så har det varit i alla fall, det kanske är förändringar på gång även där, att de ska höja åldern. Men i alla fall så har hon kunder då, eller klienter från Sverige och barn med olika diagnoser, bland annat autism, och hon har även behandlat människor med ADHD med goda resultat. Och jag har intervjuat henne i ett avsnitt här tidigare, så att, och även den här bioresonansen är ju väldigt, väldigt spännande. Och är någon intresserad, lyssna på tidigare avsnitt här. Bland annat så pratar Caroline om sin 12-åriga dotter som fick anorexi och blev bra med hjälp av frekvensterapi och även av mammas stöd och även av lite andra mer humana metoder än just bältning och tvångsmatning. Så det här är ju så extremt spännande. Det brinner jag för verkligen att lyfta fram. Och då tänker jag, de här metoderna är ju helt accepterade till exempel i Tyskland och i många andra länder. Till exempel frekvensterapierna använder man ju på många sjukhus i många länder ute i världen. Sätter man sig in i det här så förstår man ju att det är effektiva metoder, humana metoder. Och då blir jag så här, nej men vad är det med oss här i Sverige? Vad tänker du, Lasse, när jag pratar om det här?
Nej, men det är klart att jag kan se den här närmast totala avsaknaden av det breda utbudet av alternativ.
Mm.
Och jag är liksom hans, så jag är inte heller någon medicinmotståndare, inte på något sätt, utan det som jag är kritisk mot är dels hur vi ser på och förklarar människors lidande och också därigenom hur vi bemöter det. Och som jag sa förut så är ju de perspektiven som idag dominerar i Sverige väldigt biomedicinskt och farmakologiskt inriktade. Så att jag är och jobbar för just det breda utbudet av alternativ. Och också var och ens rätt att få inflytande över sin vård. Alltså både välja och välja bort.
När jag lyssnade på Caroline, då mamman till Ellen, som är 15 år idag. Det var så genomgripande och starkt att höra hennes berättelse och hennes kärlek till sin dotter. Och det är ju inte så att en metod löser alla problem. Det är klart att även om du får en frekvensterapibehandling så behöver du bearbeta. Men det underlättar, och det var så med Ellen här, att hon fick ett fåtal behandlingar. Och plötsligt så säger hon, det var länge sedan vi åt smörgåstårta. Det skulle vara väldigt gott. Ni kan ju föreställa er vad hennes mamma kände i den situationen. Och jag kände när hon berättade detta. Och idag mår hon jättebra. Och är 15 år. Så att det är sådana berättelser som jag känner är så viktiga att lyfta fram. Liksom homeopaten Maria Wester och sen Britt-Marie Löf som jobbar med bland annat Ayurveda. Så jag har precis fått en konsultation av henne förra veckan när jag var i Finland. Och det är ju också väldigt stort. Det är ju en indisk metod. Ja, som också, ja, man blir bra utifrån sina depressioner. Det här är ju en omfattande metod där man använder sig av irisdiagnostik och pulsdiagnostik och kroppskonstitution och så vidare och vad man äter. Ja, nu är det ju bara att lyssna på de här avsnitten som finns i min podd om ni är intresserade. Jag känner sån glädje när jag tänker på dem.
Människor är ju som tur är aktivt sökande. Och jag brukar säga, i den meningen är jag pragmatiker. Det som hjälper, det är väl bra. När någonting hjälper. Sen är det inte säkert att det hjälper alla. Jag brukar också säga att det är bättre att bli ovetenskapligt frisk än för att bli vetenskapligt sjuk. Det vill säga att man stannar kvar inom den definitionen och man är kroniker och man förblir sjuk. Men folk nöjer sig inte nödvändigtvis. Många söker, och det är för väl att folk har den drivkraften. Och även om det nu anses ovetenskapligt, om de blir hjälpta av det så är väl det jättebra. Mm. Så tänker jag.
Ja.
Men vi måste bli friska på ett vetenskapligt sätt i Sverige. Och den har begränsat utrymmet. Och som sagt, jag ser ju inte depression och ångest som något sjukt i sig. Jag ser det som ett tillstånd som människor kan hamna i när livet blir väldigt besvärligt och svårt. Och det är inget som man bara biokemiskt ska eventuellt ändra på. Utan det är ett uttryck för att i min erfarenhetsvärld där det är oftast bortträngda tjänster som man inte har kunnat hantera av olika skäl. Ja. Även depression är ett skyddstillstånd, hur konstigt det än låter. Och det är ett annat sätt att se och förstå. I den meningen så brukar jag försöka bidra till att normalisera istället för att patologisera människor som ofta diagnoser gör. Och känner sig folk att de är inte så dumma som de tror och som de har fungerat, så brukar det också vara en hjälp för att kunna bli frisk faktiskt. Att inte fastna i sin sjukdom. Jag träffade en patient för många år sedan som har en bipolär diagnos. Och som sa det att jag vet att det finns en sanning inom mig bortom diagnosen, men jag kommer inte åt den. Men sanningen finns i mörkret bortom. Mm. Vi kunde utforska det mörkret. Det blev en förändring för den människan. Ja. Så att diagnoserna kan bli en sanning som man fastnar i.
Vad säger du om det, Lasse?
Ja, men visst, sen har jag mött många människor som beskriver att de har upplevt sin diagnos nästan som en välsignelse och en förklaring till varför de egentligen, alltså varför livet har varit ett helvete. Men samtidigt om man tittar på diagnoserna i sig så ger de egentligen inte några förklaringar till någonting, de psykiatriska diagnoserna. För att det är ju egentligen bara beskrivningar av symptomkluster. Till skillnad till de somatiska diagnoserna där det ändå finns en orsakssamband kopplat till diagnosen. Så att någonstans blir diagnoserna också ett sätt att legitimera lidandet för många.
Ja, det är sant.
Så att, och det handlar inte om att jag heller, även om man nu kan inta en ganska kritisk hållning till den psykiatriska diagnostiken och diagnoserna, så är det inte så att jag förnekar problemen eller svårigheterna. De vet jag att är allra högst grad påtagliga och verkliga. Utan det handlar snarare om hur vi förstår och förklarar dem och därigenom också bemöter dem.
Men jag tänker då när jag pratar om de här personerna då som har blivit bra, den här unga tjejen med anorexi. Vad tänker du då, Lasse?
Så jag tror generellt sett, nu är det kanske inte direkt svar på din fråga, men jag tror kanske inte att det finns någon universell metod som fungerar alltid för alla. Nej. Men däremot tror jag att det finns åtskilliga metoder, lite i linje med vad du sa, Hans, om detta, att vad folk blir bra av. Och det finns ju faktiskt, till och med Socialstyrelsen definierar den här evidensbaserade praktiken som att det är inte bara den här så kallade vetenskapliga forskningen, utan det handlar också om individens kontextuella livsomständigheter, erfarenheter och önskemål som man också behöver ta i beaktande. Jag har nog samma grundhållning som du, Hans, att om någon upplever sig bli bättre av att någon spelar fiol för en så är det ju jättebra. Ja. Oavsett om någon har råkat forska på om fiolspel är bra. Så att,
nej, men det var ju jättebra.
Ja, och men nu är du inom musiken, förstår jag, men jag är ju, spelar inte, men vi kan alla njuta och vi vet att musik har jättestor betydelse. Så det var kanske ingen slump att du nämnde fiolen där.
Ja, jag tänkte så mycket ut, men apropå det du frågar också, Ann-Kristin, så är det såklart, finns det ju också metoder som inte i Sverige uppbär den här evidenskraven att till exempel Socialstyrelsen skulle rekommendera, men som ändå har också ett vetenskapligt stöd. Så att det finns ju, det är nog också den selektiva synen i Sverige som jag har reflekterat och reagerat kring, varför duger visst vetenskapligt stöd men inte ett annat. Och återigen, för att upprepa mig nu, så att sen tror jag också att den vetenskapliga forskningen, även om vi pratar om den gyllene standarden där med de här RCT-studierna, alltså random controlled trials, de har sina begränsningar, så du kan aldrig greppa alla aspekter av livet för att kunna mäta vad är det som exakt gör den här skillnaden. Jag har nog ganska nyanserat bild på det, men jag tror absolut att många metoder, och säkert de flesta metoder, kan vara behjälpliga.
Precis, och jag glömmer aldrig när en gemensam bekant till oss healade en person som var inne i en psykos. Han blev ju bra av healingen. Och så sa han att ja, men vi måste ta reda på orsaken till psykosen. Så enkelt är det. Han använde kinesiologi då och healing. Och han blev bra. Alltså det är sådana minnen som jag har, eller som gör att jag brinner för det här. Alltså att visa att det finns så mycket alternativ. Och jag tänker just på ayurvedan som är så stor i Sydostasien och framförallt Indien och influerad då av kinesisk medicin. Och jag hittade faktiskt en studie där 350 000 patienter ingick och var något på 70% som absolut hade blivit hjälpta och började må bra igen.
Alternativen finns ju i allra högsta grad. Och nu nämner du psykoser som många betraktar som kanske den svåraste formen av liksom psykisk sjukdom i nästan hostecken. Och det finns ju många exempel. Jag har mött många som har tagit sig igenom psykoser utan mediciner. Det finns en brukarorganisation i Norge som har tagit fram en vägledning hur man kan jobba med psykoser utan mediciner. Till exempel. Sen nu kommer jag att tänka på också, jag har varit inne i ett fall som handlar om psykiatrisk tvångsvård för en ung människa då. Och där man då hävdar att, ja, dels att den här ungdomen lider av allvarlig psykisk störning och också att en neuroleptika behandling, alltså en behandling med så kallade antipsykotiska läkemedel, är fullständigt nödvändig om någon upplever psykosliknande liksom, saker. Och det stämmer ju inte bevisligen genom att människor kan ta sig igenom psykoser också utan mediciner. Så alternativen finns. Men någonstans grund och botten för mig i alla fall så handlar det om det här som vi varit inne på tidigare, det här med grundsynen, alltså synen på lidandet. För det, om vi tittar på den farmakologiska modellen som dominerar idag, så är det ju en logisk följd av den biomedicinska människosynen. Men om vi nu skulle se och ta till oss den forskning också som finns, som vi var inne på förut, hur svåra livserfarenheter påverkar livet, hur också samhälleliga, alltså strukturella faktorer, maktobalanser, fattigdom, segregation, arbetslöshet och så vidare påverkar hälsan, så tror jag att då hade vi också tänkt lite i andra banor när det gäller insatser. Och det finns ju åtskilliga insatser som inte bygger på den här patologiserande synen på människan. Det kan handla om alltså hälsofrämjande livsstil, om man pratar om att man har trygghet, alltså social trygghet, ekonomisk trygghet, fysisk trygghet såklart och emotionell trygghet och så vidare. Men bara sådana här till synes basala saker som kost, motion, vardagsstruktur och så vidare. Hur skapar vi meningsfull tillvaro för oss själva och våra medmänniskor? Om vi nu betraktar att meningsfullhet är en ganska viktig aspekt i ett välbefinnande och så vidare. Att vi lär oss strategier att hantera dels de yttre påfrestningar som vi blir utsatta för i livet eller som vi råkar ut för i livet. Men också de inre impulserna som de yttre påfrestningarna genererar. Så det är liksom sådana universella, om man nu säger så, metoder, om man nu kan kalla det så. Mm. Men sen har vi också de här läkande eller behandlande metoderna som, alltså, som inte alls för sällan olika terapier. Mm. Där vi har biomedicinska terapier. Allt från hormonterapi, kost- och näringsterapi, vitamin- och mineralterapi. Men också de psykosociala terapierna. Där kan ju KBT vara en del, men vi har också psykoterapier, familjeterapier, gruppterapier. Också de olika, vad ska man säga, kreativa engagemangsterapier som bildterapi, musikterapi, djur- och naturunderstödda terapier.
Hästterapi
finns. Ja, exakt. Mm. Ja, precis. Biblioterapi, dans- och rörelseterapi, gestaltterapi. Alltså, det finns ju åtskilliga metoder som också, om man nu är intresserad av den här så kallade vetenskapliga evidensen, har en evidensbas. Jag har, i min bokhylla här bakom så har jag tänkt på en bok som lyfter upp just evidensbaserade medicin, alltså medicinfria metoder. Och jag tror det är över 200 metoder till exempel, så att det finns mycket. Och sen har vi såklart de här symptomlindrande sätten. Där ju till exempel psykofarmaka kan spela en roll såklart. Men det finns också andra terapiformer som massage, kroppsterapi, ljusterapi, ljudterapi och örtterapier av olika slag. Det existerar ett utbud, även om den kanske inte är så tillgänglig och synlig i Sverige.
Nej, den är inte så synlig. Det är ju det jag känner nu när du pratar om det här. Att man pratar ju inte så mycket om just detta. Det gör man ju inte. Eller vad tycker du, Hans? Pratar man om alla de här olika terapierna som... Nej, jag menar just
där
inom vården.
Där måste man ju hålla sig till evidensbaserat.
Men även om Lasse säger att det här är ju ändå... Du pratar ju om evidensbaserat. Man har sett, man har gjort studier och sett resultat.
Ja, och det där har vi dock en ganska selektiv syn på vilken vetenskapligt stöd som verkar vara accepterat. Eller att, så att, som jag sa förut, att om man nu är intresserad av evidensgraden... Och den effekterna och vetenskapligt stöd från de effekterna, så finns det ju för många av de metoderna. Och sen har vi ju en uppsjö såklart av metoder där det ännu inte finns.
Nej.
Men som ändå fungerar.
Som sagt, så, som du har pratat om här.
Ja, precis.
Alltså ni båda, ni brinner ju verkligen för det ni gör. Och då tänker jag, Lasse, var kommer din drivkraft ifrån?
Ja, alltså jag tror såklart att våra liv präglar oss och påverkar oss och leder oss dit, eller har lett oss dit där vi är. Så att jag tror säkert min egen barndom och uppväxt har präglat mig på många sätt och säkert fört mig in på den banan som jag är inne på, där jag också vill hjälpa människor och utveckla samhället till att bemöta människors behov på ett bättre sätt än vad vi gör idag. Så att jag tror säkert mycket av drivkraften är i min egen bakgrund, både de egna personliga livserfarenheterna men också de yrkeserfarenheterna som jag har förvärvat under resans gång.
Jag känner ju till din bakgrund och den har du ju varit väldigt öppen med, och det som är som jag är så fascinerad av, det är att du har klarat dig så väldigt, väldigt bra. Så, för det ger ju ett hopp.
Ja, och jag, om man nu ska titta, liksom, och det har jag ju tänkt såklart många gånger under mitt liv, kanske tidigare mer än nu för tiden, men alltså, vad är det som har gjort att det ändå har gått bra för mig, som du säger, för det tycker jag att det har gjort. Och jag tror det finns flera sådana här faktorer, alltså skyddsfaktorer som har funnits i mitt liv. Och jag tror att från allra första början tror jag att idrotten till exempel spelar en direkt, alltså fotbollen direkt livsavgörande betydelse och höll mitt huvud ovanför vatten utan en annars ganska dysfunktionell tillvaro. Och sen är det många möten under livets gång som har också bidragit med olika perspektiv och hjälpt mig att förstå mig själv. Varför har jag mått som jag har mått eller fungerat som jag har fungerat? Så det är nog en sammanblandning av
allting på sätt och vis, som jag ser det, förutbestämt. Men sen kan vi ju påverka i varje situation naturligtvis. Vi har ju det fria valet, men jag vet ju att jag har tittat på ditt horoskop. Och jag ser ju så tydligt din livsväg. Så trots de svåra upplevelserna, eller kanske tack vare dina svåra upplevelser, är du där du är idag.
Ja, men så ser jag det på idag, att det jag tror bara liksom syftet med mitt liv, så i alla fall så som jag tänker idag, det har mitt liv rustat mig för ända från start, om man säger så. Så att, ja.
I den här speciella tid vi lever i nu, där så mycket händer, så är du ju, här ska du vara och det här ska du göra, Lasse, så ser jag det.
Ja, men så känner jag också. Jag kanske varit välsignad i den bemärkelsen att jag har fått allt egna tid i mitt liv åt det som har känts meningsfullt. Och sen har det kunnat skifta såklart under resans gång, men där jag befinner mig idag så är det det jag gör som skänker mig mening. Och därigenom också kanske skänker mening åt allt det som jag har upplevt i livet. Så det är liksom meningsfullhet att prägla både det förgångna nuet och som det ser nu i framtiden.
Det låter helt underbart. Vad säger du, Hans?
Jag tycker det är spännande att höra på det, Lasse. Och det, jag håller med. Alltså, det är inte vad man har utsätts för bara. Alltså, man har utsätts för traumatiska omständigheter som du absolut har gjort. Och det ingår i de flesta människors liv, skulle jag vilja säga, från och till. Men också, för det är många skyddsfaktorer som du pratar som spelar in för hur det kommer att bli. Och det finns ju en väldigt drivkraft och möjlighet hos varje människa att kunna utveckla sig om rätt omständigheter ges. Men också att det är aldrig för sent. Jag ser ju min egen livshistoria. Jag hade väl ganska bra rent materiellt, men jag växte upp med väldigt mycket aggressivitet på den manliga sidan. Och jag var den yngsta och kände mig väldigt nedtryckt och dominerad av aggressiva män som använde sin makt för att få rätt. Och det har nog präglat mitt liv otroligt starkt, att fan, en jävla vrede alltså har kommit ur det. Sen stod jag av en händelse min mamma mycket nära. Så om vi säger de kvinnliga egenskaperna blev de fina. Och de manliga tendera att förstöra väldigt mycket. Och det ser vi ju runt hur en manlig aggressivitet tenderar att destruera andra. Nu är jag väldigt generell, men därför man har så svårt att hantera andra känslor än just aggressivitet. Så aggressivitet är ju oftast kanske det som syns, men det döljer andra känslor. Jag tänker på Peter Levine, det är en annan sån här krosspsykoterapeut i skolan som är Tick Experiencing. Han berättade när han var på San Quentin med en grupp mördare och grova misshandlare. Och den här metoden bygger ju då på att han satt och pratade, men så var det någon man berättade om när han gjorde sitt mord. Och då var han, mannen visade hur du gjorde det. Och när mannen lyfte armen så sa han, stopp, vad hände där? Vad hände nu innan, precis innan slaget? Mannen bröt ihop. Det var den lilla, lilla pojken, kränkta, misshandlade pojken och honom som triggade honom. Han föll i jättegråt. Och de andra fångarna blev otroligt påverkade på samma sätt. Men han blev nästan rasande arg på Peter Levine. Jag som hade lovat att han skulle aldrig behöva känna denna kränkta, nedtryckta lilla. Så aggressiviteten hade ju som funktion att hålla borta någonting mycket djupare. Men är man aggressiv så är man till synes stark. Men det är ju en illusion egentligen.
Men Hans, hur har de här starka, aggressiva männen påverkat dig, tycker du?
Jag har ju också tenderat att hamna i konflikter med auktoritära män. Min fru brukar skratta åt mig och hon använde ett namn, en av de första på en arbetsplats som jag hamnade i konflikt med. Jag ska inte nämna hans namn för det är lite annorlunda, men hon säger, vi kan säga, jag säger bara Kalle, brukar hon säga. Jag upprepar sig som ett mönster.
Jaha.
Så att, men jag kan säga, jag har ju valt att jobba, för det är mest kvinnor som kommer i psykoterapi. Kvinnor har vanligtvis tillgång till sin sårbarhet och känslighet, men absolut inte generellt ändå, va? På ett annat sätt än män har. Men jag gläder mig för varje ny man som kommer som är beredd att jobba med sig själv på ett djupare plan.
Ja, förstår det.
Så att bli mänsklig, att vara mänsklig. Jag ser att du har tjänst- och behovskort. Jag vet inte riktigt vad de ska användas till, men det är som om kanske det var manliga grupper att komma i kontakt med sina känslor. Men det ska ni veta, det här är inte bara män som har svårt. Traumatiserade kvinnor är också känslomässigt. Så det är inte bara en könsfråga, utan nej, det är också hur man har behandlats. Ja, jag brinner för, det är min ilska och min kvinnliga, kanske då empatiska sida som jag har kunnat förena, va? För att hjälpa människor som sitter fast i sig själv. Och det är för mig, varje gång jag träffar en numera, det är ett äventyr. Och jag är ju 75 år, jag kan inte sluta. Det är bara eventuell ohälsa som kommer att hindra mig från att fortsätta. För det är en sån gåva och det är så meningsfullt.
Låter helt underbart. Kan du säga att du fullföljer din livsuppgift?
Ja, jag skojar med mig själv. Att jag, eftersom det är mest kvinnor jag har träffat, eller det blir så i psykoterapi. Tyvärr är det fortfarande så. Så jag kallar mig ibland för en riddare i portfölj. För jag tycker det kvinnliga står också för någonting väldigt fint som behöver kombineras med det goda manliga. Och det gäller oss båda, män och kvinnor. Så att ja, och det är ju så att det manliga dominerar ju fortfarande väldigt mycket i vårt patriarkala system, hierarkiska system. Så att jag jobbar väldigt mycket för hela människor.
Men är det som är din sanna livsuppgift?
Ja, för jag helar mig själv hela tiden.
Ja.
Jag glömmer ju aldrig när jag 65 år bestämde för att gå i en traumautbildning. Och det visste ju inte det här. Jag var ju inom landstinget. Jag sa ju inte hur gammal jag var. Och jag fick faktiskt utbildningen. Och då var jag ju tvungen att stanna kvar och ge tillbaks.
Och jobba vidare, menar du?
Ja, men det var någon som... Jag sa, ska jag verkligen gå i utbildning nu? Ja, sen, för du kommer att lära så mycket om dig själv. Du kommer att bli så vital, sa han. Och det vill jag ju vara så länge. Så jag gör det här inte bara för mina klienter, patienter, utan jag gör det för min egen skull också.
Oh.
Det vitaliserar, håller mig vital.
Jag tycker det låter helt underbart. Eller vad säger du, Lasse?
Ja, verkligen.
Ja, nu går tiden här och jag skulle gärna sitta här och prata mer och mer, men... Jag tänkte höra, är det något mer du vill säga, Lasse, här om det vi har pratat om idag? Eller känner du dig nöjd?
Nej, men jag är nöjd. Jag tycker det har varit ett meningsfullt samtal och jag tar gärna vid i det andra gånger också om det är så. Så jag är glad att jag har fått vara med. Tack för det.
Tack, Lasse. Jag är jätteglad att vi fick komma. Vad säger du, Hans?
Ja, jag instämmer med Lasse. Jag är så glad att jag får komma ut i eten på det här sättet. Jag tycker det är ett jättebra sätt. Och ett givande samtal.
Ja, jag tackar er så mycket. Och ja, jag är glad att jag känner er båda två.
Detsamma.
Okej. Och tack, kära lyssnare. Välkomna tillbaka.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr- och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.